Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. The Hormone Balance Handbook av Jessica Chand är en kombinerad handbok om kvinnohälsa och kokbok, utgiven 2025. Chand arbetar som naturopatisk nutritionist och utgår från att hormoner fungerar som kroppens kemiska budbärare. Bokens syfte är att göra ett komplicerat område mer begripligt och att översätta kunskap om hormonernas samspel till vardagliga mat- och livsstilsval. Den riktar sig främst till kvinnor som vill förstå menscykeln, PMS, hud, energi, matsmältning, fertilitet och andra besvär som kan ha hormonella inslag. Kärnan är en mat- som medicinorienterad modell med mer än 75 recept, en 28 dagars måltidsplan, råd om cykelanpassning och en guide till så kallad fröcykling. Boken presenterar också hormonhälsa som beroende av sömn, stress, rörelse och miljö, inte bara av kosten. Den är alltså inte en medicinsk lärobok eller en ersättning för vård, utan en praktiskt inriktad introduktion till hur kostvanor kan användas som en del av ett bredare arbete för hälsa och välbefinnande. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, hormonerna förklaras som ett samspel, snarare än som enskilda problem. Chands centrala bild är den inre orkestern. Hormonerna beskrivs som signalämnen som samordnar funktioner i kroppen, och bilden ska förklara varför ett besvär sällan behöver handla om ett enda isolerat hormon. Menscykel, humör, aptit, libido, hud, hår, sömn, vikt och fertilitet påverkas av flera system som samverkar. När en del av systemet belastas kan följderna märkas på andra områden. Det är en användbar pedagogisk utgångspunkt eftersom den flyttar fokus från snabba lösningar till mönster över tid. Boken kopplar denna helhetssyn till vanliga frågor kring oregelbunden mens, PMS, akne, trötthet, fertilitetsutmaningar, PCOS, sköldkörtelbesvär, endometrios och PMDD. Den försiktiga läsningen är viktig här. Sådana tillstånd har olika orsaker och de kan kräva medicinsk utredning och behandling. Kost kan stödja allmän hälsa men kan inte på egen hand diagnostisera eller bota dem. Styrkan i bokens ramverk ligger därför främst i att hjälpa läsaren att observera samband mellan vanor och mående, snarare än att utlova en enkel hormonell förklaring till varje symptom. Metaforen gör också materialet lättare att använda i vardagen. Istället för att jaga perfekta hormonvärden uppmuntras läsaren att se regelbundna måltider, återhämtning och stabila rutiner som delar av samma helhet. Det är ett tillgängligt sätt att presentera hormonhälsa, även om komplexa eller ihållande symptom fortfarande bör diskuteras med legitimerad vårdpersonal. För det andra, mat som medicin översätts till konkreta, cykelanpassade recept. Det som tydligast skiljer boken från en allmän bok om hormonhälsa är att den bygger sin rådgivning kring matlagning. De över 75 recepten är utformade för att passa olika faser av menscykeln och kombineras med en 28 dagars måltidsplan. Formatet gör att resonemang om näring inte stannar vid listor över vad man borde äta. Läsaren får istället förslag på hur ingredienser kan bli faktiska frukostar, vardagsmiddagar och mer mättande rätter. Chand lyfter bland annat växtbaserade proteiner, fiberrika ingredienser och mat som ska vara snäll mot tarmfloran. Exempel som har nämnts i presentationer av boken är växtbaserad proteinragu, curryrätter och buljonger. Det viktiga är inte att en enskild rätt påstås reglera hormoner direkt. Den rimliga principen är att regelbunden näringsdiet och varierad mat kan bidra till bättre förutsättningar för energi, mättnad och matsmältning, vilket i sin tur är relevant för det allmänna välbefinnandet. Cykelanpassningen ger struktur åt planeringen. Den kan vara särskilt användbar för den som upplever att hunger, ork eller matsug förändras under månaden och vill organisera inköp och matlagning efter det. Samtidigt bör upplägget användas flexibelt. Cykler varierar mellan personer och det gäller särskilt vid hormonella preventivmedel, graviditet, amning, perimenopaus eller oregelbunden mens. Bokens praktiska värde ligger alltså i recepten och planeringen, inte i ett krav på att kroppen ska följa ett exakt schema. För det tredje, cykelsynkning används som ett verktyg för planering och kroppsmedvetenhet. En omfattande guide till cykelsynkning är ett av bokens uttalade inslag. Grundtanken är att menscykelns olika faser kan ge en ram för att uppmärksamma förändringar i energi, humör, aptit och behov av återhämtning. Chand kopplar maten till denna rytm men placerar även rörelse, vila och vardagsrutiner i samma sammanhang. Det gör att cykelsynkning framstår som ett planeringsverktyg, snarare än som en strikt metod där varje dag måste följas exakt. Det finns en praktisk poäng i att följa återkommande mönster. Den som dokumenterar mens, sömn, symptom och måltider kan få bättre underlag för att se vad som fungerar, vad som förvärrar besvär och när det är klokt att söka vård. I svensk vardag, där arbete och familjeliv ofta gör återhämtning svår att prioritera. Kan denna typ av planering också synliggöra behovet av rimligare krav under perioder med låg energi eller uttalade symptom? Samtidigt bör cykelsynkning inte tolkas som en biologisk regelbok. Vetenskapligt stöd för detaljerade rekommendationer om exakt träning eller exakt kost i varje fas är mer begränsat än stödet för breda råd om näringsrik mat. Sömn och stresshantering. Boken fungerar bäst när läsaren använder guiden för nyfiken observation och anpassning vid mycket smärtsamma blödningar, utebliven mens. Svåra humörsymptom eller misstanke om exempelvis endometrios ska ett cykeldiagram komplettera, inte ersätta kontakt med hälso- och sjukvården. För det fjärde. Fröcykling presenteras som en enkel rutin, men kräver rimliga förväntningar. Boken innehåller en guide till fröcykling. En metod där olika frön vanligen kopplas till olika delar av menscykeln. Metoden har blivit populär inom holistisk kvinnohälsa eftersom den ger en enkel daglig vana och riktar uppmärksamheten mot näring från hela livsmedel. Frön kan bidra med fiber, omättade fetter och flera mineraler och passar därför väl in i en kost som betonar variation och mättnad. Den analytiskt viktiga skillnaden går mellan näringsvärde och behandlingspåstående. Det är välgrundat att frön kan vara ett näringsrikt tillskott i maten. Däremot finns det begränsat robust vetenskapligt stöd för att ett visst frö, taget i en viss cykelfas, skulle kunna balansera specifika hormoner eller behandla hormonrelaterade sjukdomar. En läsare får därför mest ut av guiden om den ses som ett praktiskt kostinslag, inte som en ersättning för evidensbaserad behandling. Chans upplägg kan ändå ha ett beteendemässigt värde. En liten rutin kan göra det lättare att komma ihåg frukost, planera mellanmål eller inkludera mer fiber i kosten. Den kan också fungera som en påminnelse om att kroppen behöver kontinuitet snarare än drastiska kurer. För personer med allergier, känslig mage eller särskilda kostbehov behöver fröna självklart anpassas. Bokens bredare budskap blir starkare när fröcyklingen förstås i sitt sammanhang som en valfri del av ett mer varierat och hållbart sätt att äta. Slutligen. Livsstilens betydelse breddar boken bortom kosten och mot vardagens belastningar. Även om receptdelen är omfattande begränsar Chand inte hormonhälsa till vad som ligger på tallriken. Boken och dess presentation betonar att sömn, stress, fysisk aktivitet och exponering för miljöfaktorer kan påverka välbefinnandet. Denna bredd är väsentlig. Det vore missvisande att lägga allt ansvar för trötthet, hudproblem eller mensbesvär på enskilda ingredienser när vardagens återhämtning. Arbetsbelastning och medicinska förutsättningar också spelar roll. Särskilt relevant är kopplingen till tarmhälsa, matsmältning och leverns normala funktioner. Här använder boken ett språk som är vanligt inom näringsinriktad hälsolitteratur. Läsaren kan med fördel översätta det till konkreta vanor som mer varierade grönsaker. Tillräckligt med energi, regelbundna måltider och rimlig alkoholkonsumtion snarare än till idén om snabba detoxkurer. Kroppen har egna system för nedbrytning och utsöndring och de behöver inte extrema reningar för att fungera. Det mest användbara i helhetsperspektivet är att det ger plats för gradvisa förändringar. En person kan börja med att laga fler av recepten, skapa regelbundnare sovtider eller föra anteckningar om symptom utan att försöka förändra allt samtidigt. För svenska läsare passar detta väl ihop med en vardagsnära syn på hälsa, där hållbara rutiner ofta är mer realistiska än restriktiva program. Samtidigt understryker bokens ämne behovet av professionell hjälp vid ihållande besvär eftersom livsstilsråd och medicinsk vård fyller olika funktioner. Sammanfattningsvis, The Hormone Balance Handbook passar främst läsare som vill ha en vardagsnära ingång till hormonhälsa och som samtidigt vill ha praktisk hjälp att laga mat. Den kan vara relevant för den som vill förstå sin menscykel bättre, upplever återkommande variationer i energi, aptit eller PMS. Eller söker mer struktur kring näringsrik vardagsmat. Den passar också den som uppskattar kokböcker där recept kombineras med förklarande hälsotext för läsare med PCOS. Sköldkörtelsjukdom, endometrios, fertilitetsproblem eller svåra psykiska och fysiska symptom bör den däremot läsas som ett komplement till och inte istället för. Medicinsk bedömning. Bokens praktiska fördel är dess tydliga övergång från teori till handling. Många böcker om hormoner beskriver system och symptom, medan Chand lägger stor vikt vid recept, måltidsplanering, cykelanpassning och enkla rutiner som fröcykling. Det gör innehållet mer användbart för den som inte bara vill läsa om hälsa, utan också veta vad som kan lagas under veckan. Samtidigt har den ett bredare perspektiv än en ren kokbok, eftersom sömn, stress, rörelse och återhämtning vävs in. Det som särskiljer boken i genren är alltså kombinationen av hormonpedagogik och konkret matlagning med fokus på kvinnans livsfaser från första mensen till menopausen. Dess mest hållbara bidrag är inte löftet om en snabb hormonfix utan en struktur för att pröva mer regelbundna, varierade och medvetna vanor. Läsvärdet ökar när läsaren behåller ett kritiskt förhållningssätt till starka hälsopåståenden och använder vården när symptom kräver utredning. Om du vill stödja Jessica Chand, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!